Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Fantastiskt. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av NHL-podden. Och nu sitter jag på plats i Sportsebastian på redaktionen i Aftonbladet i Stockholm. 51, vi nyss hemkommer. Lite jetlaggad. Men jag vet ju exakt var du sitter just nu. Vid skrivbordet antar jag. Med fin utsikt över Manhattan. Hur är läget, Per Bjurman?
Jag vet exakt var du sitter, antar jag. Alltså, du vet som jag sitter. Jo, men jag sitter vid skrivbordet. Jag sitter kvar här på Manhattan. I tomheten efter Youngblood och Tim. Det blir så tomt och vemodigt här. Det är ingen som är lika entusiastisk och lyser lika mycket med ögonen inför NHL-äventyr.
Ja, ja.
Men du har kommit hem ordentligt. Det är ju skönt att veta i alla fall.
Ja, det gick bra med flygresan och allt det där. Jag hade ju lite stökig flight när jag kom hem. Jag åkte på kvällen kan man säga, lokaltid. Och så kom jag ju hem till Sverige någon gång på förmiddagen, svensk tid. Så att, och sen visste jag inte riktigt. Nu har jag varit vaken i en 24 timmar nästan. Och så visste jag inte riktigt om jag skulle, hur jag skulle göra med sömn. Så då bestämde jag mig för att jag är vaken hela kvällen. Hela dagen.
Aha,
ja, det var otroligt svårt. Jag hamnade några så här brutala svackor. Jag lyssnade på någon podd, vet jag, på dagen för att hålla igång lite när jag var ute och gick och sprang lite. Och jag har ingen aning om vad det handlade om. Jag vet inte ens vad jag lyssnade på. Liksom. Jag var helt blank bara. Det var så här,
men det gick bra i alla fall. Du var lite orolig för det talades ju om snöstorm här, att du inte skulle komma hem, men det var inga problem.
Nej, precis. Efter stormen Linus så kom ju stormen Marcus.
Ja.
Men den påverkar inte mig alls, så jag är hemma och tillbaka. Och
jag hoppades ju lite att du skulle bli kvar, inte skulle komma hem, så vi hade sett Nashville Tampa ihop igår.
Precis, antingen på plats i korresoffan då, vilket ju hade varit magiskt, eller om vi hade till och med, det var ju till och med lite snack om att oj då, vi kanske inte ens kom hem från Nashville när vi var där.
Då hade vi varit kvar länge.
Exakt, då hade vi varit i Bridgestone Arena där. Och
då hade det blivit så knäckt eftersom Nashville vann. Visserligen kom Tampa tillbaka från 0-2 underläge, men sen avgjorde James Neal på övertid.
Usch, ja.
Då hade du gått raka vägen till Dry Martini-barerna och hällt i dig flera stycken.
Ja, då hade vi inte kunnat spela in på det då. Det hade varit helt omöjligt. Jag hade legat i någon hörna där vid Legends Corner. Och så.
Ja.
Nej, men vi hade en trevlig resa. Jag har fått i uppgift att göra en 10-lista ungefär på vad som var bäst.
Ja.
Och det är sportsligt och lite sådär stökigt utanför kanske, jag vet inte. Nej, men vi måste naturligtvis gå in på, för ganska nyligen innan vi spelade in där, faktiskt såg jag det på tåget in hit. Det var ju då att Evander Kane, som vi planerade att prata om då med tanke på hans otroligt stökiga vecka här. Det, förra gången vi spelade in där i torsdags förra veckan, så det var ju precis då du kollade igenom Twitterflödet. Och mitt i inspelningen så var han scratchad över att komma fram de här uppgifterna. Varför han hade blivit scratchad, det här med att han hade kommit till en träning med träningsområd istället för som lagkoden eller dresskoden som finns där, att man ska komma uppklädd i kostym och så här. Det har ju vi sett den här veckan, att det är ju det, de är fantastiskt väldressade spelarna. Så länge de inte är på isen, så att säga. Och i omklädningsrummet. Men han kom in i träningsområdet och det godtogs inte av lagkamraterna. De tyckte det var respektlöst. Alltså det blev lite droppen för deras förtroende hos Kane. Så att Dustin Byfuglien, han gjorde helt enkelt så att han tog de där träningskläderna sen och kastade in dem i duschen. Så att de blev dyngsura. Och det tog ju sin tur inte Evander Kane väl emot. Så att han stack hem från tränings... Eller från Rogers Arena där i Vancouver, och sen dök han inte upp på matchen på kvällen, utan han gick inte att få tag i, och sen så till slut någon timme före puck drop i matchen, då sa han att nej, jag kommer absolut inte komma, jag vill inte komma. Och där och då förstod man väl att hans dagar i Winnipeg var räknade.
Ja, och sen kom uppgiften om att han var skadad då, season ending injury, och ska operera axeln.
Precis, lägligt nog så kom just de uppgifterna att han, nej, det blir 4-6 månaders vila för honom. Han ska köra en axeloperation och få ordning på den där axeln som ju de facto har stört honom den här säsongen. Så är det bara.
Och trodde vi att det innebar att han blir tradad först i sommaren. Att ingen vill kosta på honom nu när han ändå inte kommer att spela mer den här säsongen. Men där tog vi fel.
Där tog vi helt fel. Alltså. Det var ju faktiskt en riktig blockbuster här som dök upp. En superblockbuster. Han blir alltså tradad redan direkt nu.
Han åker på Gaussian, går från Winnipeg till Buffalo. Utbyte mot din favorit Myers.
Ja. Ja.
Stafford. Och Armia Lemieux och ett första val inblandat också.
Ja, det stämmer.
Men exakt. Inte deras eget.
Nej, det lägsta av de tre de har. De har ju även St. Louis från Ryan Miller-traden förra året. Och så har de även från Thomas Vanek-traden förra året. Så har de även New Gallagher första val.
Ja.
Så att... man får säga så här att det var ju en jätteblockbuster detta. Vi ska även säga att Zach Bogosian åker också med till...
Ja, jag sa det.
Ja, du sa det, förlåt.
Bogosian.
Ja, just det.
Ja.
Jag ska dock lägga in det. Det är ju en superblockbuster, men jag var inte helt förvånad att det blev just Buffalo. För att redan igår så såg jag att Insider Trading på TSN när de låser ner det, Bob McKenzie och Pierre LeBrun och Darren Dreger, de här stora potentaterna de har där som brukar ha goda ingångar i klubbarna, då var ju Bob McKenzie tydlig med att Buffalo ligger närmast en trade.
Ja.
Och att han pratade om att det kan vara så pass att Tyler Myers är en del av traden och att de diskuterar sy ihop en ännu större trade, och då, vilket ju innebar att bland annat Zach Bogosian följde med. Och att det kunde bli av inom de närmaste dagarna. Att det nödvändigtvis inte var en summer trade här. Så att, ja. Men vad tycker du då? Vad säger du om traden då?
Ja, på kort sikt ser det ut som att det är bäst för Winnipeg då.
Ja.
Får man väl säga.
Ja, det tycker jag.
Ja, men på lång sikt kan det vara väldigt bra för Buffalo. Det spekuleras ju väldigt mycket här om att tanken redan är att han ska spela med som var ihop med McDavid då.
Ja.
Som man hoppas få i draften i sommar.
Ja.
Men ja, jag vet inte. Säg du, vad tycker du?
Ja, alltså precis. Alltså,
det känns som det är dyrt för båda lagen på vis.
Det var precis, de offrade mycket. Det här är ju unga spel allihop, som, förutom Drew Stafford kan man säga, som röker den här traden åt vardera håll. Så att det var ju mycket av deras framtid som försvann. Så nu har de fått en helt ny att se fram emot då. Men ja, min spontana känsla är i alla fall att Winnipeg gör en fantastisk trade här. Det var helt uppenbart att Evander Kane aldrig skulle spela någon mer match för dem efter en sådan incident. Och det har varit trade-rykten kring honom i flera år. Det har gått spekulationer om att han... har varit svår att hantera i princip sedan Atlanta-tiden. Han hade ju faktiskt, det har ju framkommit att han hade en liknande incident då, som dock inte urspårade ut på samma sätt. En bortamatch i Toronto när han spelade i Atlanta, jag tror det var en rookie-säsong. Så kom han också till en matchvärmning med fel klädsel, med i princip mjukisbyxor istället för fin kavaj. Varpå lagkamraterna då klippte sönder mjukisbyxorna.
Ja.
Och han fick ju då i iskylan så fick han vandra runt i sönderklippta mjukisbrallor när de andra gick fullt påklädda till bussen sen.
Ja. Så det är ju mobbing.
Ja, det kan man nästan säga. Och det sägs då att när man har skrivit på sitt, jag är inte helt informerad om detta, men att när man skriver sitt andra NHL-kontrakt så behöver man inte bo tillsammans med någon på resor, annars delar man ju alltid rum med någon. I alla fall till att börja med. Och det är många spelare som väljer att göra det ändå hela sin karriär. För att det är kul att ha någon annan att tugga med på kvällarna och sådär. Men det sägs då att Evander Kane, han vill bo själv. Han är inte intresserad av att umgås med sina lagkamrater överhuvudtaget. Det har han inte varit sedan han kom in igen. Utan det är en speciell karaktär som aldrig riktigt har smält in i den här proffshockeyn. Och det var helt uppenbart då att nu hade bägaren runnit över här. Och... Han skulle lämna. Så jag tycker att de då lyckas få Tyler Myers som ju ja,
varit lite... Ja, det ser ut som att Jets backbesättning ser intressant ut nu. Tydligen, det är helt klart att Big Buff går ner och spelar back igen. Då har de alltså Big Buff, Tobias Enström, Tyler Myers, Troba.
Troba, precis.
Det låter som två väldigt bra första backpar.
Exakt, och jag är ju väldigt förtjust i Mark Stewart också, som de har där som inte är någon sån här spektakulär back på något sätt, men väldigt stabil defensiv pjäs tycker jag i de matcherna jag har sett. Och som du säger, den här top 4 är ju väldigt bra. Och då blev de ju för sig av med Zach Bogosian då, men Tyler Myers har ju ännu större potential vill jag säga än Bogosian. Så att det är fantastiskt, fantastiskt bra gjort av Kevin Cheveldayoff. Och så får han ju även Drew Stafford som har varit iskall de senaste säsongerna i Buffalo, men som ju en kille som har väl gjort 30, 35, 40 mål i sin karriär tidigare säsonger. Så att det och inte allt för lastgammal och unrestricted free agent nästa sommar, så att han kan de ju lasta bort i så fall om det inte skulle bli lyckat. Men det är, ja, och så fick de här prospekten de fick, då var det nästan lite bättre värde på dem än vad jag trodde att de skulle kunna få av Buffalo. Nu kände jag att Buffalo var en bra trading partner just på grund av att de har så mycket. De har senaste åren tradat till sig så enormt många draftval. Han har alltså 3 stycken i den här första rundan nu. Och de har en enormt stor prospect pool som de hade råd att offra lite. Och en sån som Joel Armia som ju var riktigt bra i finska ligan innan han åkte över. Och som ju anses ha en NHL-body liksom. Att han har storleken för att kunna slå sig in i NHL och bli en power forward att räkna med.
Och det låter lite ivrig som en... Som du ser ut när du går in i ett omklädningsrum.
Ja, ja, precis.
Livar du upp dig den här?
Ja, det gjorde det. Jag blev glad när jag såg det. Och den här Brandon Lemieux. Jag ser på Twitter att Craig Button, alltså TSNs draft-expert. Som nästan alltid kommenterar draften och så vidare. Vilka spelare som man ska hålla koll på och så vidare. Han har fått kommentera alla de här unga spelarna. Och han säger att Brandon Lemieux, som de också fick i den här traden. Alltså till Winnipeg, att han är is a lock to become a second line power forward inom en hyfsat snar framtid, så det känns ju också som en bra kille de plockar in.
Som av en händelse så pratade jag faktiskt med Tobias Enström igår kväll när vi spelade i natt, och Tobias är ju inte så vanligt förekommande i media precis, han är ingen lins som man säger så. Det är så det var väldigt roligt, det var första gången den här säsongen jag pratade med honom, och det passar ju bra just nu då. Då hade de slagit Minnesota och han hade gjort mål. Och vi pratade mycket om situationen överhuvudtaget. Naturligtvis kom vi in på det här med Evander Kane då. Mm. Och han sa ju bara att jag är fel person att prata med, jag har aldrig koll på sånt där, vad som händer, sa han. Men han sa sen också att alldeles oavsett det så stämningen är bättre än den har varit under alla hans år i organisationen, vilket är 8 år. Det är ingen snack om att de spelar bättre än så att Maurice, tränaren, har skapat en struktur som gör att de spelar stabilare än de någonsin har gjort under de här 8 åren han spelar. Och han har ju fortfarande inte fått vara med i slutspel. Tobias och massa andra i organisationen också, så hungern är ju enorm. Och ja, det känns som det här stärker dem ytterligare. Åtminstone på kort sikt.
Ja, exakt. Det tror jag också. Och kanske på lång sikt också om Tyler Myers. Jag menar, det är en ganska unga killar de får in här ändå. Men framförallt på kort sikt är ju här en väldigt bra trade med tanke på att Kane alltså inte spelar resten av säsongen ändå.
Nej, precis.
Så att det var ju,
och på det sättet känns det ju då för Buffalos del på kort sikt kanske inte som så jättebra. Men om han funkar där och de nu lyckas få sin Connor och kan få ihop dem och fungera, då låter det som en dröm.
Ja, ja.
Men jag vill påpeka en sak som inte har nämnt så mycket. Så det har ju framgått att Evander Kane kanske tycker att det är lite tråkigt i staden Winnipeg. Att det är litet och att it's too big for him. Liksom. Ja. En storstadsman. Men då ska vi ha klart för oss att Buffalo är ännu tråkigare än Winnipeg. Han kommer till NHLs riktiga håla.
Ja,
så vi får väl se hur det går.
Precis, jag kan tänka mig, ni som har stammis och brukar lyssna på den här podden ibland, ni har nog hört Per Bjurman tidigare jämna sig över hur otroligt tråkigt det är i Buffalo. Grått, det är inte din favoritstad.
Men jag har väl dragit en som Tellan sa när han var där.
Ja.
Mikael Tellqvist. Hur är det i Buffalo? Och han gav beskrivningen, ja, det finns 3 lägen, sa han. Det är antingen grått, eller så är det oerhört grått. Eller så är det in i helvete grått att tro att det är sant.
Ja, okej. Okay, ja. Ja, det låter ju som att där ska Kane trivas och kunna froda sin hockeykarriär. Både på och utanför.
Ja, vi får väl se. Jag vill ju samtidigt också poängtera att han är bara 23 år. Och 23-åriga unga män har varit dumma i huvudet förut och omogna. Och kan bli bra människor ändå.
Ja, ja. Och alltså Kane, det här är ju, står ju klart för alla, tror jag, att rent hockeymässigt så är det en fantastiskt bra spelare. Alltså.
Ja, verkligen.
Enorm potential. Han har ju i princip alla verktyg man vill ha för en power forward, kan man säga. Alltså, ja. Extremt snabb, extremt genombrottsvillig och skicklig på det. Och, bra i powerplay, väldigt bra skott. Och ja. När han väl är på isen så tycker jag ändå att han jobbar i båda riktningarna också. Så att,
ja, det är spännande.
Det kan bli en super one two punch där med Conor McDavid eller Jack Eichel.
Ja,
det tror jag. Ja, och när du sa det här, på kort sikt är det dåligt för Buffalo. Det är ju perfekt för Buffalo. Nu blir de ju ännu sämre liksom. Nu har de ju verkligen chansen här att få Conor McDavid liksom. Det här var ju perfekt för dem. Jag tror Buffalo fansen jublar över att de blev sämre som lag här, och inför nästa säsong så har de helt plötsligt Kane och förmodligen då McDavid eller Eichel som första center, så att
det låter som det kommer att hända ännu mer saker innan trading deadline. Jag läste alldeles precis att Boston är tydligen väldigt intresserade av Chris Stewart.
Ja, just det. Exakt. Precis.
Det är nog fler som är det.
Ja, alltså, han har ju haft ett par mellansäsonger här nu, även i St. Louis. Men det är ju en kille, snacka om power forward där också. Han är ju långt ifrån lika snabb som Evander Kane. Det är ju en ganska trög skridskåkare, men det är ju en kille som när han är het kan göra hur mycket mål som helst. Och vara extremt nyttig i många spelformer. Så att, ja, och det känns ju som en Boston-spelare, tycker jag.
Ja, ja, precis. Jag skulle just säga det. Han skulle nog passa rätt bra i Boston.
Ja.
Och så får vi se vad som händer med vår vän Enroth då. Det fortsätter gå rykten om det.
Nu, ja. Att han är, precis, det är mer och mer uttalat väl. Vi har ju varit inne på det flera veckor nu, men att han kommer ju, han har ju mer värde än vad Neuwirth har. Ja. Och det finns ju många lag som skulle vara intresserade av en riktigt bra backup inför slutspelet. Jag hade nästan en känsla av att i den här traden med Buffalo nu, att han kunde ingå i den, Jonas Enroth, nästan, med tanke på Pavlet, ja, känns ju sådär. Att de kunde ha kört med Hutchinson och Enroth resten av säsongen. Men det finns några andra lag som Enroth skulle passa i.
Ja, det har ju till exempel pratats om Rangers då, i och med att nu Henke blir borta ett bra tag. Han är uppsatt på long-term injury list.
Ja, och hur det gick till när han blev det kommer vi in på senare, för det kommer jag berätta om i min topp 10-lista.
ja, men i alla fall så, men det skulle ju vara lite krångligt för Rangers, även om nu då Henkes lön inte räknas nu, så kommer den ju räknas sen när han kommer tillbaks.
Ja.
Och då står det också med ett kontrakt som Enroth inte så jättestort, men ändå krånglar till det ordentligt för dem i så fall.
Precis, och sen så tycker jag ändå att även om han gjorde någon tavla där, så Cam Talbot var väldigt bra i de matcherna vi såg och har ju visat sig vara en väldigt bra stand-in för Henke. Så att,
han verkligen ingen vidare match mot Toronto.
Nej, det är sant.
Och grejen är ju att han får leva med en press han aldrig varit med om förut. Nu är det han som är Tony Soprano, liksom, efter att ha varit birollsinnehavare, Paulie Walnuts förut.
Ja, det är sant. Nej, exakt. Han har inte haft så här många matcher i rad. Han har knappast stått tidigare. Och det kommer bli ännu fler närmaste månader.
Ja. De har inget annat. De kan inte slänga in vår vän, den här unge
Mackenzie Skepski.
Försiktig.
Ja, min favorit. Ja.
Ser ut som en förskrämd
Kalle Skavjare. Ja. Ja, jag fick göra och skriva ett litet blogginlägg. Ja. Din blogg, det var ju hur stort som helst, tycker jag. För mig i alla fall. Det var inte lika, vad säger man?
Stort för mig för läsarna.
Det blir läsning för läsarna kanske. Mm. Som de är vana vid. Men Mackenzie Skepski, jag skrev att jag identifierar med honom mycket. Alltså. Så, alla intervjuer inför matchen när det inte var så mycket press på honom. Han visste att Cam Talbot ska ändå stå och kassa. Han har liksom parkettplats där nere vid båset. Då såg han ju helt, han såg ut som Kalles kaviargubben, tycker jag. Han var ju så otroligt glad liksom, och såg ut att vara 15 år liksom, och så här, bara lös. Och han kunde ju, det var liksom, ja, jag har nästan aldrig sett en NHL-spelare som var så oförskämt liksom, bara totalt lös av lycka liksom.
Ja, det tror jag. Men han såg mer orolig ut när de zoomade in honom i båset. När Talbot hade släppt in någon puck.
Precis, för att det är exakt. När Cam Talbot hade släppt några puckar där mot Boston, när det gick lite undan där. då visste de ju Mackenzie Skapski, och det är alltså som han kurar ihop sig då. Och liksom tittar ner, vill inte lyfta blicken överhuvudtaget, och han gav ju så otroligt tydliga signaler där till Alain Vigneault att Mackenzie Skapski ska du inte slänga in i det här läget, utan fortsätt med Kent Talbot, det är det enda vi har så. Ungefär. Ja.
Ja, men vi får se. Det var i alla fall roligt uppfriskande med den här jättetraden, blockbustern på onsdags, ja, kvällen var det för dig, förmiddag för mig. Väldigt speciellt.
Ja, jag tror ändå att det kan gynna båda lagen till slut, för att jag har ändå, kan Kane komma tillbaka, dels från den här skadan till att börja med, men också karaktärsmässigt så är det en supertalang, och Zach Bogosian ska vi inte bara vifta bort heller, utan det är en högerfattad, skicklig tvåvägsback som ju kanske inte riktigt har levt upp till den potential som man trodde när han draftades väldigt tidigt en gång i tiden. Om jag inte minns fel så draftas han i en superdraft när det gick hur många bra spelare som helst. Var det, kan det vara Doughty, Alex Pietrangelo och Bogosian-draften? Och även Steven Stamkos, tror jag. Jag tror det var samma.
Ja. Hur som helst, det har hänt mer. Stackars Mark Arcobello.
Ja, just det.
Får flytta igen. Han blev uppsatt på waivers av Pittsburgh, och då tog Arizona honom. Och snacka om att, vilken halsbrytande säsong och vilka kontraster. Han började alltså i Edmonton.
Ja.
Sen var det Nashville.
Precis.
Sen var det Pittsburgh. Och nu är det Arizona. Från botten till toppen till toppen till botten. Och vilka herregud, stackars människa var han, får flytta över kontinenten fram och tillbaka.
Ja, precis. Alltså, ja, är det, helt, ja, det har säkert hänt liknande förut att spela bytt klubb så många gånger en säsong. Men det är ju fyra gånger ändå. Det är ju, och sen sådana enorma skillnader som du är inne på. Han började alltså i Edmonton. Han gjorde ett gediget jobb i deras organisation i AHL-laget där. Under ett antal år och gjort Östin poäng, och så fick han spela till slut till sin plats i NHL och fick ju, var väl börja säsongen som andra center i princip där. Och sen så plötsligt blev han, gick det så halvdåligt, så blev han tradad mot Derek Roy, vill jag minnas. Och så fick han då lira lite i Nashville och topplag, han var ju säkert jättenöjd med det, Arcobello. Men han var ju inte tillräckligt bra för att slå sig in i den forwardsuppsättningen. Då blev han wavad av dem ganska snabbt, och sen så alltså då till Pittsburgh som han ju knappast var missnöjd med heller. Jag tror att han gjorde några byten med både Malkin och Crosby där också.
Ja, han har spelat rätt mycket när det har varit skador i laget.
Precis, för Pittsburgh har haft perioder när de har haft enormt mycket skador. Och inte minst, det har ju både Crosby och Malkin missat ett antal matcher. Båda två. Så att, han fick ju sina chanser där i alla fall. Men han har ju inte någon klockren supersäsong i år, Arcobello. En småväxtspelare. Brukar köra med nummer 26. Hans idol är ju Marty St. Louis. Så att, och nu alltså till, från toppen då till botten igen, så nu ska han lira Arizona. Får se hur länge det håller.
Ja, han får trösta sig med att det är i alla fall varmt i Arizona, runt Phoenix, så han kan lägga sig vid poolen och begrunda sin halsbrytande säsong.
Ja. Han hamnar i alla fall inte i Buffalo, måste jag. Det ska man glömma. Tråkig stad och ännu sämre lag.
Ja, verkligen. Hoppas de inser vad han har varit med om och se till att han får bo bra med en egen pool och så. Ja, det tycker jag.
Det blir ganska bra. Vi får se om han ska fortsätta också, så han kan slå Mike Sillinger som jag tror har NHL-rekordet i antal klubbbyten i hela NHL. Han spelar väl i 12 eller 13 klubbar under sin NHL-karriär. Eller var 14 till och med. Kommer jag ihåg.
Så. Ja, men hörru du. Mm? Nu ska vi gå vidare med... Vi har fått en ny låt av vår... Vad ska vi kalla honom? Vår ciceron i musikvärlden. Vår producent. Vår George Martin.
Vår manager.
Nej, vår George Martin. Vår kreativa ledare, Victor Norén, har den här gången knåpat ihop en rätt psykedelisk. Han skrev själv i mejlet jag fick att nu går Sophomore Slump och One Two Punch in i Sgt. Pepper's era.
Ja.
Så att vi tar och lyssnar. Jag tycker den är fantastisk.
Ja, jag tycker också det. Det här är en helt ny genre för oss och kanske en del av er lyssnare sen.
Let's go!
Ja, let's go. Här kommer det.
Sophomore Slump. One, two, pops. Course of Penny. Nu jävlar.
Corsi Heat. Ben Wilt Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Corsi Heat. Ben Wilt Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Statistik. Statistik. Ge oss mer balans.
Du har hybris, eller hur?
Ja, jag har hybris. Corsi Heat. Ben Wilt Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Corsi Heat. Ben Wilt Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Det är ju underbar skit, 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 det är ju underbar skit. Ja, vad säger du om detta då, Bjurman? Du gillar det? Ja,
som sagt, jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker att Sophomore Slump tar för sig mer och mer i de här sammanhangen.
Ja, jag är imponerad över din insats och jag är imponerad över Victor Norén också. Som är, han har ju fått lite halvdåligt material med att jobba med på slutet. Men det var inte så jättemycket sånginsatser från oss, men han är ju så kreativ så han löser det här och skapar hits på hits ändå. Liksom.
Till skillnad från Beatles-producent George Martin så har han ett betydligt tyngre material och grejer. Ett mer svårhanterbart material. Och värre ska det bli, för nu ska ju du, har ju du lovat att sjunga country. Eftersom vi var i Nashville då och fick höra Nashville Predators målsång av Tim McGraw, I Like It, I Love It. Och den har du lovat att sjunga.
Ja, du påminner mig nu precis innan sändningen att det har jag ju lovat. Så det måste jag ju stå för. Jag hörde ju den ett antal gånger när de gjorde mål på både Rangers och faktiskt i sista perioden mot Anaheim när vi var och tittade. Men så jag borde ju känna igen det. Men jag är lite kallsvettig nu. Alltså, för nu tror jag att jag levererar återigen dåligt material till Norén om det här ens är möjligt att ta tag i.
Ja, men han kommer att plocka fram sina bästa George Jones och Graham Parsons takter här. Jag lovar det. Om du bara sjunger.
Ja, jag kan melodin första tre sekunder. Sen så blir det svajigt. Jag vet inte. Okej, så. Vi får se om jag, hur långt jag kommer här nu. Mm. Okej, ja. Ja, nu är mål. I alla fall. Och det är måltuta. Nu kör vi. I like it, I love it, I want some more of it, I tried so hard, I can't rise above it. Tack allihopa. I like it, I love it, I want some more of it, I tried so hard, I can't rise above it.
Men det var så fint. Det hörs att du har varit i Nashville några dagar äntligen och fått lite kultur i dig.
Jag är lite besviken på att jag inte drog till mig ännu större Nashville-dialekt och södern style. Jag tog mig igenom det.
Ja.
Jag vet inte om melodin var rätt eller inte.
Jo, det påminner alltså.
Kände igen vad det var för något. Ja, det är huvudsak.
Ja. Men hörde du, som sagt, du var här en vecka. Jag tycker du ska ta din lista nu.
Ja, precis. Vi kom fram till här att jag skulle ranka 10 grejer, alltså 10 från minnen, om man ska säga, från som har satt sig.
Ja.
Jag slängde ihop den här innan vi spelade in den, så jag har faktiskt inte rankat 1-10. Det kanske jag borde gjort, men det är mest 10 punkter jag skrivit upp. Här.
Jag kommenterar.
Du får kommentera, ja. Men den första jag skrev upp, det var ganska självklart faktiskt. Ni som har följt bloggen under veckan, ni vet ju att jag gjorde bort mig brutalt i Nashville faktiskt. Efter den här Rangers-matchen då. Det var ju inte, vad jobbigt. Jag råkade helt enkelt då kliva på Nashvilles logga mitt i omklädningsrummet. Och det är det absolut värsta man kan göra. Mm. Du hade ju alltså påmint mig flera gånger tidigare när vi varit inne där. Att du måste hålla så långt borta från den här loggan som möjligt. För att det är livsfarligt om du kliver där. Och sen så går jag helt tankspridd med blicken i taket nästan. Där på sig, eller inte fixerad i alla fall. Och bara går över. Tjej Webber och hela bunten börjar skrika av sig.
Ja, de bara hojta och vifta och du står, vad är det? Vad är det?
Ja, precis. Det tog några sekunder jag gick av också. För jag fattade ingenting. Jag tänkte, vad gör jag fel? Är jag för ung för att gå in här? Eller vad är grejen? Och sen så fattade jag, nu kliver jag. Det är inte sant liksom. Så,
ja. Du såg något blek ut om nosen då?
Ja, precis. Jag kände, nu jag borde ju gå här. Jag är inte värd att vara här inne. Liksom, så, jag visste inte.
Och jag drog mig undan.
Ja, ja precis. Du var ju rutinerad. Du kände inte till mig riktigt där.
Men du får trösta dig med att det händer rätt ofta att folk glömmer bort det där. Och det när de inte lägger över något eller vad heter det? I Chicago till exempel så sätter de band runt som man inte
kliver.
Och i New York lägger de över en matta. Så att, ja, men det är en big no-no att trampa på klubbmärket.
Det är fullständigt. Till mitt försvar, det kanske inte är något försvar direkt, men vi har ju sett att Justin Bieber han lyckades ju ändå kliva på den där Chicago-logan när han var där i något besök, och det var inte populärt.
Ni har ju rätt betydande likheter, du och Justin. Jag tycker du är NHL-poddens Justin Bieber.
Jag vill påstå att jag har större musikalisk talang.
Nej. Ja, absolut. Du ska samma med den unga publiken.
Sålt lika många skivor. Och så. Ja, just det. Ja, men vi går vidare. Ja, då ska jag upp den här faktiskt. Ja, det här var en stökig kväll. Alltså, sanningen är att jag gick och det här var fredag kväll. Och vi hade ju tänkt att vi skulle gå ut och köra hela natten. Och verkligen ta del av Nashvilles musikliv och nattliv. Och det slutade med att jag låg fullständigt däckad och förstörd och supertrött klockan 10 på kvällen.
Efter att ätit en rejäl amerikansk biff och smuttat på lite dry martini.
Ja, det var ju patetiskt alltså. Fullständigt pinsamt.
Då var du en rookie i natten. Men man ska börja någonstans, Jonathan. Om 10 år är det du som tar ut någon, eller om 15, är det du som tar ut någon youngster? Visa hur det ska gå till.
Ja, i alla fall. Men det var ju, vi åt ju på The Palm, som ju du hävdade, det låg ju fantastiskt fint till. Det låg ju mitt där i downtown och ett stenkast från arenan och så här. Och det, du sa ju det att det är inte sällan som spelarna går ut och käkar där.
Nej, precis.
Så att det var ju, kändes ju som ett, och det var ju fantastiskt god mat. Du bjöd ju till och med. Jag hade ju tänkt nästan att jag skulle göra det, som det är ju, ingår ju i rookie-livet i NHL, att det är rookiesna som bjuder. Veteranerna.
Inte så fina ställen som Palm. Det kändes som att jag skulle ta hand om nu.
Ja, jag fick ju, den där hummersoppan var ju något extra vill jag ändå säga. Och sen så naturligtvis den enorma New York strippen som serverades. Den var ju fantastiskt god. Men det var ju då det tog stopp. Alltså,
för att det var knockout.
Det var knockout, för den var det största jag käkat i köttvägen. Jag lovar det. Jag lovar alltså. Den var större än vad ni tror.
Större än dig.
Ja, det var i princip det. Och sen så en crème brûlée till och med efteråt, som också var dynamit. Och sen så lite öl och lite allt möjligt. Och sen så framförallt den här dry martinin ovanpå. Så att, sen så var det inte mycket mer kvar av den här unga kroppen här, faktiskt.
Det var det godnatt.
Sen var det godnatt helt enkelt.
Fick Baloo gå ut själv.
Ja, precis. Du hade en fin kväll, vad jag förstår. Du var ju på konsert och grejer med The Beat Writers.
Ja, jag träffade på New York Beat Writers. Och ute med dem istället. De har varit med för.
Ja, de var inte lika. Exakt, jag fick ju till och med höra det. Det där hade ju tydligen läckt ut då för Beatwriters nästa dag. Så att jag fick ju lite pikade. Men ja, så det var ju, det kommer jag inte glömma bort i alla fall. Nej. Hade jag följt med er så tror jag att jag hade glömt bort allting. Faktiskt. Det var så illa. Jag har
inte så säkert mycket från den här resan överhuvudtaget.
Nej. Ja, det här var, nu kunde jag inte plocka ut något specifika. Jag tog bara överlagsnacket med alla spelare. Så. Som man fick ju, som vi gjorde då, både på värningar efter matcherna. Så här. Ja, det var ju väldigt trevligt allihopa. Jag tyckte det var, jag skulle kunna nämna allihopa vi snackade med. Men det var ju, jag tycker en sån som Silverberg är ju väldigt trevlig.
Ja, det var Hagelin och Silverberg och Raquel och
Ekholm.
Forsberg och Ekholm och Järnkrok. Och
det var väl i princip allihopa där nästan.
Klingberg,
precis, som ju kom ut och på bred göteborgska gick och snackade på som bara den. Ja. Så att, allihopa var ju, är ju ödmjuka hockeystjärnor.
Det var ju härligt att se det i de här sammanhangen. Ja, allting, både pressläktare och värmningar. Men framförallt när vi kom in backstage bakom omklädningsrummet. Hur det lyste i dina stora ögon då. Det var fantastiskt att se den pojkdrömmen slå in på något.
Ja, du blev ju lite, ryggade ju nästan tillbaka lite grann också när jag och Linus började snöa in oss på Kalle Söderbergs kontraktsituation, att han kanske blir tradad och sånt där.
Just det, vi träffar Söderberg. Carl Söderberg.
Ja, Carl Söderberg.
Kalle.
Nej.
Och Louis träffade också.
Precis. Mm. Och Louis som blev så besviken när vi berättade för honom där att vi just tog reda på att Henke inte skulle stå. Ja. Han hade ju bestämt sig att han skulle göra mål på honom. Så han blev ju genuint besviken. Men, och naturligtvis på grund av att han var skadad också. De är ju polare.
Vidare.
Ja, vidare. Då tog jag ändå, jag blev tvungen att skriva in blogginlägget då. Det var ju mest själva, ja men det var kul att då, på ett antal rader där. Det blev ju ganska många rader. Men.
Ja, andra perioden i andra match, nej första matchen i Nashville. Nej, fan var det?
Ja, det var nog, det var andra matchen. Det var, ja det var precis, det var mot Rangers. Var
Rangers, ja då skrev du, fick du gästspel i bloggen. Det var, jag tyckte det var enastående. Ja. Särskilt som jag slapp sitta och skriva själv.
Ja, då fick för en gång skulle avnjuta en hockeymatch utan att konstant titta ner i skärmen och tangenterna.
Ja, precis.
Ja, det var kul i alla fall, det måste jag säga.
Ja, läsaren var ju läsaren som hade efterfrågat ett gästspel och var i stora hela nöjda också.
Ja, det var lite både och, men det var en ganska bra. Ja, det här, nästa punkt, det skrev jag i bloggen länge, så det kanske ni har läst vissa av er då, men jag var ju så otroligt fascinerad över, när vi kom till Nashville så hade vi gick ju upp otroligt tidigt i New York för att vi skulle hinna med morgonvärmningen i Nashville. Så vi var ju på plats i Nashville vid 8-tiden och sånt där på morgonen och skyndade oss att vi hann ju till morgonvärmningen då. Och där, den som var först ut på isen där, det var ju Phil Housley, den assisterande tränaren.
Ja.
Och för han var ju, det syntes ju att han var ju överlägset mest spelsugen, så han är ju 50 år nu, men han åkte runt där själv och med full fart och drog på stenhårda slagskott och såg ut som att han såg ut som en NHL-spelare. Man såg ingen skillnad på han när spelarna kom ut. Och sen så var det han som styrde upp där, så alla övningar de körde ganska bra tempo tyckte jag var på träningen. Det var ju en optional skate, så det var ju bara 12-13 stycken där, vilket i och för sig är mycket då. För att vara en option skate. Vi såg ju i New York var det bara 3 stycken.
Ja, så att, det var kul att konstatera att de unga killarna där må gå bra, men de är fortfarande inte den statusen att de kan hoppa över en optional hur som helst.
Ja, precis. Filip Forsberg som har öst in mål och poäng hela säsongen, han var ju, det var ingen snack om att han skulle gå på den optional morningskaten och visa att han vill vara med.
Nej, han är rookie fortfarande, hur bra han än har varit.
Precis.
Det är oskrivna regler om hur man beter sig.
Ja, ja det ser. Det var, men med just Phil Housley där, han fick ju helt enkelt att delta i några övningar bara för att de skulle vara tillräckligt många. Och det var extremt stenhårda passningar, och han körde de här som jag skrev backhand flipmackor från zon till zon, som var så här perfekt och wobblade ingenting i luften, utan så här, perfekt en decimeter ovanför, stenhårt och rakt på bladet, och så körde han några sådana i rad liksom.
Jag tror att Phil Housley borde göra comeback.
Ja, jag kände ju det liksom. Alltså, skulle han bara få spela powerplay åtminstone liksom. Shit, han skulle ju kunna göra en 50 poäng liksom sen. Så det, nu tar jag i något så vansinnigt här, men alltså det, skulle han inte behöva.
Han är 50 år.
Han är ändå 50 bast, jag vet. Han skulle förmodligen inte stå sig klockrent när han måste åka baklänges i någon kontring liksom. Eller om man tappar pucken på blålinjen i ett powerplay liksom, då är det ju kört. Men just ett powerplay tror jag ändå att han skulle, så vilket spelsinne och vilken otrolig klubbkänsla han hade, vilket spelsug han hade.
23 säsonger han spelade i NHL.
Ja, du ser. Det var ju, han hade ju en hyfsad karriär om man säger så.
Han var aldrig i Nashville, men det är där han har landat till sist.
Ja. Ja.
Mm. Jaha, vidare.
Vidare så tar jag då helkvällen i korvsoffan har skrivit upp. Som var kompletterad med lyxburgare du hade fixat till där. Det var lite, du hade ju
inte fixat till dem.
Nej, du spelade upp dem precis. Ja, men exakt, och sen var det ju du hade ju kvar öl sen Super Bowl också.
Ja, precis.
Så att det exakt.
Så att jag ville understryka det. Jag jobbade ju, så jag drack ingen öl.
Nej, det var mest jag som satt och fläkt ut med det då.
Inte bara mest du, det var bara du.
Ja. Men det gick vi följde ett antal matcher där och sen såg vi till och med, det berättade vi om i senaste podden då, när vi såg på första avsnittet av Road to, vad heter det, Stadium Series med Kings och San Jose.
Ja, jag såg andra avsnittet i natt, det var jättebra.
Det var det?
Ja, det är speciellt.
De är ju on the road såg jag, har inte sett det själv.
Ja, framförallt i Kings, så vi var med dem till Vita huset och ner i Florida och San Jose hade Super Bowl party hemma hos Hugh Thornton.
Ja, det ser jag.
Ja, speciellt. Jag gillar att se Kalifornien.
Ja, det får vi kolla in.
Mm. Ja, kolla i soffan. Där är det ju såklart en hederssak att sitta.
Det vet jag att det är. Så Så att, därför var det ju extra magiskt då, för att kunna hänga där och faktiskt kolla på en hel NHL-kväll var det ju.
Ja.
Jag var ju ganska trött också då, för då hade jag just landat ändå. Det var lite liknande jetlag då. Men det var skönt att bara kunna slå sig ner där till ro och bli serverad. Du kom ju där med allt möjligt där. Med kunde stoppa i mig, ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, sen så har jag skrivit det också. Jag fick ju snacka ganska mycket Tampa oväntat nog i New York också med lite... Jag köpte en skjorta på en butik där och då visade sig att någon som jobbar där klev fram till mig och bara, vad ska jag ha den här till och bla bla bla. Vad gör du här? Och liksom så här snackat. Jag är i NHL och så här. Så helt plötsligt så frågade han, ja, då började jag prata Tampa. Då visade sig att han hade ju full koll på, han ville prata Tampa med mig, så att han tog mig åt sidan där. Så stod vi och snackade i kanske 5 minuter och sen så helt plötsligt hade han lurat på mig någon skjorta som jag köpte. Och
sen, det här har inte jag hört.
Nej, det här kanske du inte har hört. Nej, precis. Nej, det jag blev ju...
Det betyder inte jag om det.
Nej. Och lika så när vi var, vi har ju en poddlyssnare här, Sami, som ju bor i Tampa och har säsongskort där och går på i princip varenda match sedan flera år tillbaka, så har ju naturligtvis stenkoll på laget och har son som spelar i Tampa Juniors och så vidare. Så en grymt hockeykunnig kille som ju jobbade i New York just de dagarna jag var där, så att han stötte jag på också och fick prata lite Tampa. Så det var kul, tycker jag. Så det skrev upp. Sen har jag skrivit upp också Boston Rangers-matchen, den första vi såg den. Dels för att det var förmodligen den spelmässigt bästa. Det var en riktigt kvalitativ match, tycker jag. Passningsspelet satt som en smäck i många. Det var inte så rörig och stökig match, utan välspelad hockey var det.
Ja, ja, det var den bästa vi såg under de här dagarna. Det håller jag med.
Den var ju väldigt jämn också. Det var ju 3-2 blev det till slut i Rangers. Och så var det kul att träffa Linus Hugosson, som ju avslutade sin NHL-resa där, som vi fick hänga med på pressläktaren och snacka med, och vi var ute och käkade lunch med honom också, så det var, tyckte jag var väldigt trevligt. Trots att jag ju då på min visitor-lapp där som jag gick runt med för att ha tillträde i katakomberna i Madison Square Garden, så stod det ju Jonas Ekeld. Orkar inte riktigt stava mitt namn rätt. Det tyckte de var överflödigt. Den där snubben som bara skrev här något enstaka tillfälle.
Ja, men det är alltid härligt med professor Hugosson. Han är en mycket trevlig bekantskap att ha här.
Absolut. Ja. Det var kul. Nästa match som jag skrev upp också då, det var ju Nashville Rangers då. Det var väl den näst bästa matchen vi fick upp. Nu var ju Rangers igen då. Där Nashville vaknade till efter den här riktigt bleka figuren de gjorde mot Anaheim i den seriefinalen som vi såg.
Fast då å andra sidan var tredje perioden var väldigt bra i den matchen, skulle jag vilja säga.
Precis.
Anaheim.
Precis, och det sa ju Mattias Ekholm också då när vi snackade med honom, att det är hur vi än spelar och hur vilka nätter vi än har, så lyckas vi alltid vara bra i sista perioden av någon anledning.
Ja.
Vältränat gäng verkar det som, när 12-13 pers till och med går på optional skate. Så att, och då gjorde en stark period mot Rangers också och lyckades ju vinna den matchen. Och bounce back efter den där tunga förlusten. Så att, och jag fick ju skriva blogginlägget då. Det var ju trevligt. Det var bra. Och det var ju då jag dessutom klev på märket. Det var kanske inget superminne, men jag skrev upp det i alla fall. Och sista punkt jag skrev upp. Jag skulle kunna skriva en massa fler, men vi får nöja oss med 10 här nu. Det var ju ändå det här som jag hintade om tidigare, att vi skulle återgå till det där med Henke Lundqvist och skadan och sådär. Det var ju en liten story där faktiskt, de utspelade sig bakom kulisserna. Vi hade ju ett plan som gick ganska sent hem från Nashville för att så det var ju på gränsen att vi överhuvudtaget skulle hinna till matchen mellan Rangers och Dallas då i Madison Square Garden samma eftermiddag. Så vi fick ju, och vi hade ju massa väskor och sånt där vi skulle släppa upp där på 48:e våningen hos dig innan vi kunde dra till Madison. Och så fick vi ju skynda oss där och du snörade på dig, du svidade om till kavaj och kostym och hela grejen liksom. Mm. Och jag var lite mer nedklädd för att platsa på en pressläktare egentligen, men i alla fall.
Du var en Vander Kane.
Ja, lite så. Jag kom som en Vander Kane egentligen. Kan man säga. Och så fick vi hoppa in i en taxi. Och som tur var så pratade du svenska när du svor och hade det där, så att han inte riktigt förstod.
Annars... Jo, men det hade ju då framkommit att Henke Lundqvist skulle hålla presskonferens och att om jag bara tog mig dit så skulle jag få egen snack med honom också. Och den visade sig, vi satt i taxin, det var klockan 4 och kvart över skulle presskonferensen börja.
Ja, precis. Och det kan man tycka när man ändå befinner sig på Manhattan och man ska ta med sig Square Garden, så att det ska man inte ta mer än en kvart. Men är det rusningstrafik på Manhattan, då kan det ta flera timmar, höll jag på att säga nästan.
Ja, det är stort spill.
Exakt, så att då var det rätt frustrerat i baksätet.
Ja, det var ju ambulansutryckningsstämning i det läget.
I det läget, ja precis. För du visste ju att nu är det inte många minuter på dig om det här ska gå igenom. Så det slutade med att du räckte fram en, efter diverse svordomar, så räckte du fram en näve med sedlar där. Hoppade ur illa kvickt och jag fick skynda mig ur också utan att bli överkörd. Och sen så var det full kareta då helt enkelt till, för att fick springa en ett bra bit där innan vi kom fram till pressingången och vi har ju, jag fick ju slänga mig in för att hänga med i hissen där, för att hänga med i tempo, det var stökigt och, men du hann ju precis, du får berätta själv hur det gick till när du väl kom ner där i katakomben.
Ja, det var inte så, jag hann in precis när presskonferensen hade börjat och sen när den tog slut så fick jag tag i Henke och stod och pratade med honom själv, så vi fick ju nyheten då där han berättade om att skadan var så allvarlig, så hade han fortsatt så hade han riskerat en stroke, vilket ju var ganska chockerande ord att höra.
Ja, precis. Det hade vi inte väntat oss då, att han skulle vara, att det skulle vara såna, skulle vara så pass allvarligt faktiskt.
Men eftersom jag var tvungen att springa, du hör ju till de få som har sett mig springa de senaste 20 åren, så höll jag på stroke, så höll jag på att säga. Men det lyckades till slut och det var ju bra. Men det var, jag hörde ju hur du sprang bakom där och var väldigt förskräckt över att det blev så här. Jag hörde några oj, oj, oj.
Ja, men det är inte helt lätt att tränga sig fram genom New Yorks gator där. Vet du. Det krävs lite rutin.
Ja. Ja, men det är bra. Du fick vara med om det också. En riktig utryckning.
Ja, precis. Så det var, ska vi bara ta upp det snabbt då, om Henke där. Så att det var så pass allvarligt att han minst en månad ska vara borta.
Ja, Rangers säger fortfarande 3 veckor då, men vad som hände efter 3 veckor är att de ska göra en ny undersökning. Det upptäcktes ju då efter flera undersökningar och skanningar att han hade vad de kallar en slitning eller bristning i ett blodkärl i nacken som går upp i skallen då. Och det, hade det hänt något mer av samma sort så hade det då kunnat bli en stroke. Nu ska han den ska läka, har de lovat, och det kommer inte att vara någon. Risken kommer inte att kvarstå, har de försäkrat. Men han vill ju såklart vara 100 på att han är helt återställd innan han spelar. Så jag tror att det dröjer åtminstone en månad, förmodligen lite till. Och sen får vi se.
Ja, precis. Jag tycker väl så här, vår spontana reaktion då, i alla fall min, det var ju så här, hur kunde de låta han spela mot Florida i matchen efter det där hände?
Ja, men grejen var att då hade han ju inga känningar av det här. Och de hade undersökt honom och inte hittat det här. Och han ville spela själv. Det var först efter den matchen han började må dåligt och hade en jobbig natt där han inte kunde sova på grund av dundrande huvudvärk och så.
Ja, precis.
Man kan ju tycka att alla risker borde vara undanröjda innan man låter dem spela igen. Så kommer det säkert vara i framtiden med den här typen av otroligt oturliga skador.
Ja, ja. Jag tyckte då, för att du var ju uppe och snackade lite med Larry Brooks på pressläktaren under själva matchen mot Dallas där.
Han som kom fram till oss, eller?
Han kom fram till oss, till dig ska jag säga rätt sagt. Och vi förväntar ju så att nu Larry Brooks, som ju inte drar sig för att alltså liksom kritisera folk hit och dit när han tycker och tänker, så vi förväntar oss nästan att nu kommer han leverera en saftig sågning här i New York Post imorgon liksom. Mot läkarna och det här beslutet, men han gav ju en ganska nyanserad bild, tyckte han då, när han tänkte här liksom att visst...
Ja, det var inte så. Det är lätt för oss att sitta som inte läkare och tycka saker.
Precis, och i och med att Lundqvist ändå kände sig i speldugligt skick efteråt och den typen av liksom, att det var så pass allvar att det inte syntes på några liksom, den typen av undersökningar de gjorde då. Utan det var ju först efter rejäla undersökningar. De tog ju verkligen på allvar efter den matchen i alla fall. När de sa att han inte mådde bra. Och de, som Lundqvist sa, de hade anlitat experter från hela landet för att försöka hitta felet och varför han mådde som han gjorde. Så att, jag tycker på ett sätt kan man, det är lätt att bara skylla på läkarna, men det, som situationen var just då, så var det kanske svårt att upptäcka det här felet då.
Nu är det bara att hoppas att det blir bra och att det går fort och att han blir helt återställd.
Ja, precis. Det hoppas jag verkligen. Verkligen. Ja. Vi ska väl hinna med och diskutera lite annat också aktuellt vi har i NHL-hockeyn just nu.
Ja, vi diskuterade Winnipeg där. Det har vi klarat av, tycker jag, i samband med traden.
Precis, de har 7 poäng ner faktiskt i Minnesota. Vi tänkte prata lite Minnesota. Jo. För Minnesota, Jets ligger ovanför slutbestrecket där och nedanför sig, som är närmast jagande, är ju Minnesota. Vancouver ligger på 61 poäng, har väl sista slutbetsplatsen. 3 poäng tror jag de ligger före Winnipeg när vi spelar in det här på onsdag kväll. Men anledningen till att vi tänkte prata om Minnesota, det var ju för att de har ju vi har ju suttit och sågat dem så länge under säsongen nu. Inte minst när Geo fick sitt totala utbrott där och de hade förlorade hur många matcher allt som helst. Och de släppte in mål som de hade ju knappt någonting i målet överhuvudtaget. Alltså, min favorit Darcy Kemper var ju iskall och Niklas Bäckström var ju ännu sämre. Man hade skador och allt vad det var. Men nu har de plötsligt vunnit om det är 5-6 raka matcher.
De vann 7 raka.
7 raka matcher.
Tills de stötte på Winnipeg den gångna natten. Och förlorade på övertid.
Ja.
Det säger något att om hur krasslig deras säsong har varit. Att de vinner 7 raka fortfarande inte är på slutspelsplats. De är precis bakom då, 2 poäng bakom Vancouver. Men med en match mer spelad också. Så det är inget självklart bara för att de har haft en sån...
Nej, precis. Det är...
En sån fin svit.
Exakt. Jag tror att det var det som... Det är många lag som... Jag har en känsla av att... Eller hoppas jag höll på att säga, men... Jag hoppas på något sätt ändå att Minnesota kan hålla i det här lite grann så att de kan vara med i racet hela vägen. För att jag tycker just det faktum att lag som har vunnit mycket, mycket matcher i rad och försöker liksom kommit in i en bra trend, när de börjar tappa lite igen så har de tappat helt då. För att i det här tvåpoängssystemet så tjänar man inte så mycket som man tror att man borde göra. Det är svårt att ta sig framåt liksom. Vi såg i Columbus som vann hur mycket matcher i rad efter alla de där skadorna. De förlorar knappt på 10 matcher och sånt där. Och ändå så tog de bara igen 3 poäng eller sånt där närmare slutspelet. Och det var ändå kört. Vi såg ju samma sak med Buffalo Sabres inte minst då, som hade en period när de vann 10 av 13 matcher. Och nu håller de på att slå alla tidens NHL-rekord nästan. Eller de bara höll på i alla fall. Och är ju rock bottom. De är liksom... Långt ifrån. Samma sak lite med Toronto nu som ju var ett slutspelslag fram till december när de vann hur mycket matcher som helst. Och sen när de väl kom in i en svacka då, och det började droppa iväg, då var det helt kört.
Vi får hoppas att inte det händer, för nu är det är lite intressant kring strecken i väster. Calgary, San Jose indragna, Vancouver indragna, Minnesota, Los Angeles, Dallas och i viss mån Colorado kommer ångande bakifrån. Fast Colorado har nu 3 raka förluster och har hamnat lite på efterkärken.
Ja, Colorado har faktiskt inte övertygat den här säsongen under längre perioder. Och även när de har vunnit, så, som vi har varit inne på, så har de nödvändigtvis inte dominerat matcherna. Så att jag har svårt att se att det här är en säsong Colorado går till slutspel. Utan det här är ett riktigt mellanår för dem.
Ja, det händer ju att man får en...
En sopmorslamp är det.
För det här nya unga laget. Men Minnesota då, det känns som... Man har fått dem att spela... Det är väldigt krävande att spela som de behöver spela. Man behöver vara så otroligt fokuserad varenda spelare i varje byte. Det finns ingen vad heter det? Prutmån för någonting.
Nej.
Det måste vara stenhårt jobb varenda byte, varenda match. När man ska spela så tight som de gör. Och måste göra för att vinna.
Och intensivt. Precis, tight och intensivt. Det här enorma jobbet man måste lägga ner i alla lagdelar för att sätta det systemet som Mike Joe vill skapa.
Ja, och det har han lyckats med. Men precis som du säger, vi får se vad som händer när det blir lite... Alltså, de tog ändå poäng mot Winnipeg. Vi får se. Intressant fortsättningen av deras säsong, tycker jag.
Det känns som man behöver rejält med självförtroende och mer studs för att man ska orka med och fylla på energi hela tiden till att orka med det spelet. Men nu har de verkligen fått i form av Devin Dubnyk nu då. Och det var väl i podd 46 eller 47 någon gång som du helt plötsligt sa att kolla här, nu har det blivit en trade när vi spelar in. Nu har Dubnyk blivit tradad mot ett tredje val från Arizona.
Ja, det trodde vi inte alls på.
Nej, jag dömde ut, jag sa ju usch, sa jag.
Som du brukar säga när du blir missnöjd. Det är närmast ett kraftuttryck Jonathan Ekelig kommer. Det är oftast usch.
Ja, men jag sa usch för jag tänkte nej, Devin Dubnyk som ju gjorde en Mark Orcobello förra säsongen och var runt överallt ungefär. Ungefär samma lag också. Edmonton och Nashville bland annat. Och som hans NHL-karriär såg ut att helt av slut. Han slutade förra säsongen med att han var fjärde målvakt i Montreal Canadiens. Och sen så då blev han signad av Sean Burke nästan kan man säga till Arizona. För att Sean Burke, deras målvaktstränare, gillar ju att arbeta med välväxta målkipplar. Alltså. Sådana som är upp mot 2 meter långa som ju Dubnyk är. Och helt plötsligt så fick ju Dubnyk en enorm tändning där. Han var ju konkurrerad ut Mike Smith. Vilket ju kanske inte var så svårt då, med tanke på hur otroligt svag säsong han har. Och hade ju fina siffror där i Arizona. Gjorde alltså att de kunde vinna några matcher till och med. Med han mellan stolparna. Och så det var ju lite förvånande på något sätt att Arizona helt plötsligt valde att träda bort han då. Det var ju lite av en snabb Sean Burke-favorit. Och att Minnesota övertygade så snabbt om att Dubnyk kanske kan vara något att satsa på. Så han kom ju till Minnesota och så har han varit helt fantastisk sen dess. Han har alltså, när vi spelade in där så har han 8 vinster, 1 förlust och 1 övertidsförlust, den som kom här natten. Han har över 94% i räddningen, han har 1,53 insläppta mål per match. Otroligt bra, det är ändå 10 matcher han har spelat nu. 4 hållna nollor.
Men nu spelar de också ett lag som, när de spelar som de ska, just det vi var inne på, så har de ett extremt tight försvar, tätt försvar, Minnesota. Och det hade han nog inte framför sig de matcher han spelade med Arizona.
Nej, verkligen inte. Trots att han, Arizona, jag tror ändå att Dave Tippett är lite liknande i stilen. Som Mike Joe, kanske lite lugnare naturligtvis då, men också där, han är ju egentligen en defensiv coach, men senaste åren har ju Arizona varit väldigt flängiga och släppt in mycket, mycket mål. Jag tror samtidigt, jag tror faktiskt, för jag har ju alltid hävdat, och jag sa ju till och med innan säsongen, att jag hade Minnesota som en outsider att kliva fram och kanske till och med vinna Stanley Cup den här säsongen. Det är jag inte så stolt över att ha sagt. Men på pappret tycker jag att de har ett väldigt bra lag. Men jag tror samtidigt, av egen erfarenhet som Tampa Bay-fan, när man har haft usla kipprar i flera år i rad fram till Bishop nu, alltså när man har släppt in väldigt mycket, mycket lätta mål, alltså det sänker lagmoralen något enormt, och det blir ju, särskilt om man spelar på det viset som Minnesota gör med det energifulla spelet, när man inte får någonting för, utan istället, trots det hårda jobbet, så kan nästan vad som helst slinka in på en. För ett tag var det verkligen så att Bäckström till exempel inte kunde rädda en bollboll liksom. Utan det var ju sån, det sänker dem hela tiden, man verkligen inte får någonting med sig, och man vet att det sitter i bakskallen. Det är svårt att spela ett tajt försvarsspel när man vet att även det kanske inte räcker för att man ska vinna matchen. Så att,
jag måste avbryta med en liten nyhet på Twitter.
Ja.
Mitt under sändningarna, det händer den här tiden på
det. Ja, det är obligatoriskt, ungefär som Victor Norens sång
är. Ja, det är Bob McKenzie som menar att Carolina definitivt har Andrei Sekerov on the market. Carolina tried to sign him, but he was looking for Mark Stahl money.
Så pass alltså. Han vill ha 5 miljoner i klassen då.
Mellan 5,5 och 6.
Oj.
Men du vet vilken brist det är på lediga backar i NHL. Det kommer inte alls omöjligt att någon kommer att ge honom det.
Nej, i sommar är det nog faktiskt inte omöjligt. Enda nackdelen för Andrei Sekera, när man läser på forum och av experter så här, och som jag kan tänka själv till exempel i Tampa Bay som är ute efter backar, men många andra lag som Detroit också, det kan vara minst 1 miljon till om man är högerfattad. Det är väldigt många lag som vill ha just högerfattade backar. Det är den sista pusselbiten som saknas. Och Sekera är ju vänsterfattad.
Okej, men still.
Still, ja precis. Så att, men visst, det är ju en, det är ju en kille. Det enda han saknar är väl lite fysisk grit liksom, och lite stöken framför mål. Annars är ju Sakera en komplett tvåvägsback och framförallt offensivt skicklig och väldigt användbar i powerplay och gjorde väldigt mycket poäng framförallt förra säsongen. Och var ju faktiskt skicklig i Buffalo på den tiden också. Han har också, han har blivit lite av en obligatorisk inslag senaste podden också. Att vi vet ju att Anders Sekera är en kille som kommer bli tradad med största sannolikhet. Men nu har du ju bekräftat här, till och med som Bob McKenzie säger att han är on the market.
Mm. Ja.
Jag tror att det kanske inte blir mycket mer trade-snack just i det här avsnittet. Jag tror vi kommer komma in på det ju närmare deadline kommer. Med största sannolikhet kommer vi göra det.
Har en sån här hänt före trading deadline, då kommer de att hända. Det mesta kommer förmodligen att hända innan vi sitter där den där måndagen.
Det är mycket troligt. Det har varit så några år nu tycker jag. Det har varit ganska stora trader. Vi såg ju förra året till exempel Ryan Miller, vad hände före trade deadline, och även Luongo.
Ja.
Till exempel. Så att,
Men nu ska vi prata lite Toronto också, måste vi nämna här.
Ja, precis. Vi tar lite Toronto, absolut. Som ju, när vi, du tänker apropå trader också kanske.
Nej, jag tänker bara på ren sorgebarn i största allmänhet. Man hade 11 raka, lyckades vinna en. Och så får de stryka igen mot inhopp. Värdelös match mot Rangers här igår kväll.
Ja, precis. Jag såg inte det, men jag förstår inte hur de lyckas göra 4 mål med tanke på hur otroligt dåliga de var uppenbarligen.
Nej, men det var för att din vän
Cam Talbot, det har jag redan sagt.
Det är väldigt night off.
Ja, just det. Nej, de har ju en hemsk trend sen Peter Horacek tog över dem faktiskt. Och ändå har vissa hävdat att de har spelat lite bättre som lag.
Säg inte Horacek.
Så är Horacek.
Jag tror du sa det. Jag är inte 100, men som man säger här har jag hört Horacek.
Jag tror att 98% av lyssnarna har större förtroende utav frågor när du säger vad jag gör.
Ja, men jag är svensk, men så säger man i alla fall i Nordamerika.
Horacek. Ja, men tack. Då ska jag försöka komma ihåg det. Jag har fortfarande inte lärt mig Ottawa. Men
det som var anmärkningsvärt i den matchen var ju annars att något som du och jag satt och klagade på i 3 matcher vi såg med Rangers var varför skjuter aldrig Mats Zuccarello fast han har lägen som han hade mot Nashville när han var fri framför mål, vände sig om och söker passning i alla fall. Men mot Toronto, det har uppenbarligen coachen har sagt åt honom också, för där sköt han och gjorde 2 mål.
Ja, exakt. Ja, men jag såg att han gjorde en massa mål. Jag tänkte direkt på det då, för att du var ju nästan beredd att gå upp i versaler i bloggen för att du var så frustrerad på Zuccarello.
Nej, det är för hans skull. Alltså. Ja. Jag tycker, jag vill ju väldigt gärna ha kvar honom i New York. Det är en sevärd artist eftersom jag nu går och tittar på dem så mycket. Och i tidningarna här direkt idag är det ju så här, det är löjligt att tänka sig att Rangers inte skulle signa Zuccarello igen.
Ja. Jag tyckte han var bra alla 3 matcher vi såg också. Det var bara att han aldrig skett. Det var därför det inte hände någonting. Men det är ju en, oj vilken spelskicklig kille det är.
Ja, vilken blick han
artist.
Har. Ja, men han har blick och slår ibland passningar som man bara säger wow.
Ja, jag tycker han har en variant där. Kanske ni som har sett honom mer har antingen håller med om eller inte håller med om. Men jag tycker han har en liten variant när han, när han det kanske det är inte helt ovanligt om. Jag tycker han ofta utnyttjar det här med att finta slagskott. Man vet ju att han inte kommer skjuta eftersom han är Mats Zuccarello. Och att han framförallt inte kommer skjuta slagskott eftersom han är Mats Zuccarello. Men att han ofta lyfter klubban som om man skulle skjuta slagskott. Sen slår han en passning väldigt nära målburen där det står någon spelare som kan styra in den istället. Ett lågskott som är så pass hårt att det väcker och redirectar det. Ofta till Nash till exempel eller till Kevin Hayesen och sånt där. Så att, det tycker jag är lite hans signum faktiskt.
Men du Toronto då?
Ja, 12-2. Du var inne på det.
De såg ju bra ut som vanligt första halvan av säsongen, eller första fjärdedelen åtminstone, så såg de riktigt bra ut. Och sen har bara golvet gått ur igen.
Totalt gått ur, ja verkligen alltså.
År efter år, det är så synd om de som håller på Toronto. De har ju lojala fans.
De har mest fans i hela ligan, ju väl, i alla fall.
Även i Sverige har de efter alla Börje Salming som Mats Sundins år väldigt lojala fans som av förklarliga skäl håller ganska låg profil nu för tiden, men de finns ju där och det måste vara fruktansvärt frustrerande att vara Maple Leafs-fan. När det här händer, vad fan de än gör.
Ja, precis.
Men jag tror att det beror ju delvis på att det är som cirkus där. Det har vi pratat om förut, att media runt omkring anklagar, varför blir det inte bättre? Och delvis är det medias eget fel.
Ja, jag tror...
ställer till med sån jävla kaos där hela tiden.
Ja, vi, precis. Vi har ju varit inne på till exempel att vi tycker att Dave Nunes inte har rattat det där alls bra. Och det är klart de har haft managementproblem, att man tänkte nu är det lite nytänk i alla fall när Brendan Shannon kommer in och när Kyle Dubas, som de skulle köra den här Corsi-grejen, och tror att det skulle lösa sig då. Men jag tror också som du säger att det finns inget tålamod överhuvudtaget i den där stan. Så att det blir en enorm press på spelarna i 82 omgångar liksom. Som jag tror är en ja, i och för sig. Man kan väl likställa lite grann med Montreal som ändå är topplag nu för tiden. Men ja, jag tror ändå den där miljön är väldigt svår att lyckas i. Det krävs något alldeles extra. Man har inte råd att signa David Clarkson för 5,2 miljoner till exempel. Och sen scratchen som de har gjort nu.
Nej.
Och jag såg läste från den där matchen mot Toronto också att Phil Kessel ju var bänkad. Han var uppskriven i fjärde kedjan.
Ja.
Han fick spela med Trevor Smith och David Booth istället för med Tyler Bozak och James Van Riemsdyk.
Ja, man kan ju fråga sig, det måste ju vara något mer än att han inte, de blir förbannade på att han inte gör tillräckligt mycket, att han är för lat eller något.
Ja. Ja, och de som istället spelar mest, det är de här som vi har från och till berömt väldigt mycket här i podden under säsongen. Mark Santorelli till exempel och Daniel Winnick, han gjorde väl mål till och med, såg jag, mot Rangers där. Och Nason Kadri spelar också mycket, det var de som fick lida liksom, istället för Kessels gäng där. Det lite ironiska är ju att de som alla närmast ligger en trade, det är ju just Santorelli och Winnick, som de har utgående kontrakt och naturligtvis på grund av sitt fina spel är väldigt intressanta för många lag, vilket vi också varit inne på. Santorelli, bland annat Rangers, även Boston på Santorelli och Vancouver inte minst då.
Cody Franson är väldigt
Cody Franson, ja precis, spelar rätt mycket nu för tiden också, han får mer förtroende. Det är många lag, bland annat King, som de lyckas knöla in han i sitt cap där.
Och Nashville är intresserade också.
Just det, där han redan har varit en gång. Och, ja. Du skrev ju en intressant dokument om Shea Weber. Och båda två kommer alltså från Sycamus.
Ja, de är Sycamus. I en liten by med bara 3000 invånare. Och därifrån kommer de båda två. De har vuxit upp ihop. Och är otroligt goda vänner.
Precis.
Det fungerar ihop bara därför.
Ja, precis. Och farsorna styr ju deras lilla hockeylag där tillsammans. Så. Ja. Och det vi ska säga som är, Franson har en väldigt fördel på den här snäva, eller eftertraktade ska jag säga, backmarknaden, det är att han är högerfattad också.
Ja,
så att,
ja du ser, ja precis.
Så att han kommer ju förmodligen att vara högvilt här om när som helst. Jaja.
Nu får vi bara dra ihop säcken, för här är det nu eftermiddag och det är väldigt soligt och fint ute på Manhattan, så jag tänkte gå ut och promenera, ta en ordentlig promenad innan, för ikväll som är onsdag för mig då, när vi spelar in det här i alla fall, är det tre riktigt fina matcher på program. Det är bara tre matcher, men de är desto finare.
Det är väl Wednesday Rivalry Night.
Ja, typ först då, ja, men hur de gör med det behöver man inte. De måste inte gå in på vad de kallar. Men den första de har, som det är i alla fall, är ju Pittsburgh-Detroit. Och det är definitivt en gammal rivalitet eftersom de spelar två Stanley Cup-finaler.
Ja, just det. Dina bästa Stanley Cup-finaler på plats som du har refererat till.
Ja, jag klingar av lite eftersom så stora delar av lagen väl har bytts ut sedan dess. Men The Core är ju lika hos... det är Zetterberg och Crosby var ju CMS-tvillingar under de där finalerna.
Ja, just det.
Så det är alltid kul att se. Sen har vi Chicago-Vancouver.
Ja.
Och det är också det har väl också delvis kring av det, men de hade en jävla rivalitet.
Ja, just det. Ja, precis. De möttes ju i den berömda första rundan för några år sedan.
Ja, och sen det var inte konferensfinal. Men de stötte ihop några gånger i slutspel. Det var otroligt mycket ont blod som kokade. Ja, just det.
Serinarna fick höra ett och annat från Dave Bolan, till exempel.
Ja, och Boris, som vi pratade om. och slutligen då, och nu kallar ju NBC lyckas kalla det en del av sin rivalry night också då, San Jose mot Washington. Den rivaliteten får de gärna förklara om de vill. Men det är i alla fall två intressanta lag som går upp i den sena kvällen. Så det ska bli roliga matcher att titta på.
Ja, det ser definitivt fram emot.
Ja, ska du vara uppe och titta?
Vi får se. Alltså, jag har ju lite mer sömn att ta igen, men det är möjligt. Jag går ju på och börjar jobba som vanligt imorgon, men det är möjligt att jag håller mig uppe ändå, för det är så pass bra NHL-natt.
Ja.
Men nu kan jag säga så här, till vissa lyssnare som har fått nog nu, ni kan få ta lugnt, knäppa av. Men jag skulle ändå bara vilja dra en liten, någorlunda snabbt, det kanske tar lite några minuter ändå. Bara, för jag hade ju förberett några liknande exempel som Evander Kane, som jag har sett under de senaste NHL-decennierna. Jag kan ta tre exempel i alla fall.
Ja, gör det så går jag hämta kaffe.
Okej. Då pratar jag på så får ni höra och lyssna. Ja, men det var ju så att Evander Kane, jag uttryckte mig lite svepande förra veckan och sa att ja, det här händer ju nästan aldrig att spelare närmast strejkar bort sig på det här viset. Men det var ju lite väl överdrivet sagt, för kollar man historiskt sett så händer det ju lite titt som tätt att vi har sett liknande fall. Inte minst under off-season har vi så sent som ja, nu under 2000-talet flera exempel som Danny Hitler med Ottawa till exempel och Pavel Bure med Vancouver. Vi hade ju Ilja Kovalchuk-soppan där med New Jersey. Det var ju för sig ingen trade, men och så vidare. Men om vi ser mitt under säsongen så finns det ju många exempel. Den bästa måste väl ändå vara kanske Patrick Roy när han lämnade Montreal efter all framgång han hade där. En ökänd match mitt i säsongen mot Detroit. Förlust 11-1. Och Roy blev aldrig utbytt. Han fick stå hela tiden, släppte ett slut i 9 mål innan han blev utbytt och blev ju fullständigt så fort han gjorde en räddning fram till att han blev utbytt så blev man ju liksom hånfullt hyllad av hela, såväl hemma som borta publik. Och när han väl då fick kliva av när det stod 9-1 eller 9-0 eller vad stod, så gick han dels fram och halvt knuffade till tränaren Mario Tremblay, som han ju hade en hemsk relation med. Mario Tremblay som var ny för den säsongen. Och han, även presidenten som satt långt ner på läktaren, så att han var enkel att skrika till för Roy. Han sa han ju, innan han till slut försvann ut i omklädningsrummet, Roy, så sa han ju skrek han ju till honom att jag kommer aldrig mer spela för Montreal Canadiens. Jag har blivit humiliated här. Jag vill inte ha med Tremblay att göra längre. Så att 2 veckor sedan, han blev avstängd av presidenten av Montreal efter denna förlustmatch och denna attack. Och några dagar senare så blev han då helt plötsligt tradad till Colorado. En trade som Colorado skulle visa sig tokvinna, eftersom de ju vann Stanley Cup samma säsong senare med Patrick Roy storspelande mellan stolparna. Och sen så vann ju Patrick Roy ännu fler Stanley Cup sen med Colorado och hade en fantastisk karriär där. Vilket ju nu minns såklart. Och så ska jag ta ett annat exempel också. Daryl Sittler, som ju var ikon i Toronto Maple Leafs tillsammans med Börje Salming på 70-talet, kapten till och med. Han lackar ju så totalt. Är du med Bjurman förresten?
Nej.
Jag vet inte vad jag pratar om. Ja, men ni lyssnar i alla fall. Det var så pass allvarligt att
prata på.
Jag snackar om Daryl Sittler.
Jo, också. Jag hör det, ja. Men fan, jag...
Du vill stänga igen nu locket nu och dra ut på stan. Ja. Jag tar Daryl Sittler bara, för det var så speciell story det här när han blev så sur på management. Jag tror de hade, jag vet inte exakt backstory, men jag tror han det var någon polare i laget som han tyckte att de hade behandlat illa. Så att inför klubbledningen då så liksom ryckte han loss sitt C på tröjan. Så pass. Och sen slängde iväg den. Som en så kraftig protest mot klubbledningen. Var på den ökända ägaren de hade i Toronto då, Harold Ballard, som ju anklagades och beskyllde. Han var ju ägare där i 30-talet år tills han dog. Och han beskylls ju mycket för Torontos förfall i princip spelmässigt. Han jämförde ju Daryl Sittlers aktion med att det var lika fult som att bränna den kanadensiska flaggan offentligt. Men sen på sommaren efter säsongen så sades det att de hade kommit överens, och de höll en presskonferens och de satt bredvid varandra och sa att we're good, we're buddies, vi älskar varandra liksom. Det här är inga konstigheter, det här har vi läckt bakom oss och vi kör på igen nu. Men det dröjde inte många veckor in på den säsongen innan det var stort ramaskri igen, och Daryl Sittler var fullständigt vansinnig. Och det gick så pass långt att han sjukskrev, kan man säga. Han var hos en läkare som som lät honom att ta ett uppehåll från hockey för att han var helt enkelt, han led av hockeydepression. Han mådde så dåligt av att spela i Toronto så att han kunde knappt gå upp i sängen. Han ville inte vara där. Till slut, efter många om och men, efter enormt många trade requests från Darryl Sittler, så lyckades han strejka sig bort från Toronto och hamnade i Philadelphia. Faktiskt. Och där spelade han på som vanligt igen efter den här traden. Han var dock inte lika framgångsrik då. Han var ju lite äldre. Det här är inne på 80-talet, 1982. Han hade passerat sin prime, så att han hade inte lika stora glansdagar i Philadelphia. Men det var ändå en speciell situation. Att sjukskriva sig för hockeydepression och slita bort sitt C på tröjan.
Du kanske ska göra den här podcasten ensam i fortsättningen.
Nej, det ska jag absolut inte göra.
du kan hålla låda så det är helt otroligt då.
Ja. Jag hoppas att vi har några lyssnare kvar så här dryga timmen in på avsnittet. Men vi hörs nästa vecka, då har vi...
Det gör vi inte alls. Först så ska vi berätta att Brian Campbell och Valtteri Filppula förmodligen är de som är bäst med nummer 51 på tröjan.
Bra.
Nu för tiden. Ah, den hade du inte räknat med.
Den hade jag inte räknat med att du skulle säga.
Frans Nilsen måste närmas också.
Ja, precis, för du har ju en kille där som brukar höra av sig på din blogg, en skön snubbe som jag älskar, Frans Nilsen. Ja. Han blev fullständigt rosenrasande efter att du hade struntat i honom i den här listan förra veckan. Ja.
Tutin i Columbus måste vi nämna också. Ryan Spooner, nej, honom behöver inte nämna.
Nej, men David Desjardins kan vi nämna, för att han var en av veckans three stars i NHL. Montreal-centern.
Ja, just det.
Och din gamla favorit har faktiskt nummer 51 i Vancouver nu, Derek Dorsett.
Jaha, ja det har han.
Ja. Och Jake Gardner är spännande back i Toronto som vi väntar.
Men jag säger Filppula eftersom du underskattar honom så grovt i Tampa.
Ja, jag vet. Det är ju en av dina favoriter där, och så är det, har du ju noterat att jag inte brukar hylla han så mycket, så att du kompenserar upp det på ett bra sätt, tycker jag.
Svenskar som kan nämnas, Rickard Wallin hade det i Toronto ett år.
Asså. Mm.
Ja. Mikael Lindholm hade det i Los Angeles Kings.
Ja, Elias Lindholms farsa det.
Precis. Mm. Anton Lander har det nu.
Ja, du ser. Mm.
Jonathan Hedström.
Oj, legendar.
Ja, under sitt år i Mighty Ducks of Anaheim, som de hette då.
Exakt. En av få spelare, tror jag. Som har en lika hög, om inte högre, snuskonsumtion än vad du har.
Du ska inte ta i.
Jag vet ju att det finns andra hockeyspelare som är bra på det också.
Kovalenko hade 51 också, det ska inte glömma.
Nej, bra. Det här skötte du med bravur, tycker jag.
Ja, eller hur? Nu säger vi adjö.
Ja, det ska vi göra.
Du gå ut och prata med dina kollegor.
Ja, det ska jag, exakt.
De vill säkert höra
vad som har hänt.
Ja.
Det är första dagen tillbaka. Ja, nej, men,
sköt om ni så hörs vi nästa vecka igen.
Ja, tack detsamma. Och sköt om er allihopa så hörs vi nästa vecka. Då har vi säkert hänt en massa nytt som vi har att snacka om. Det verkar ha varit så varenda dag här nu. Så att det fortsätter säkert. Ha det bra allihopa. Hej!
Hej, hej.
Corsi Heat. Ben Wick Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Corsi Heat. Ben Wick Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Statistik. Ge oss mer balans.
Du har hybris, eller hur?
Ja, jag har hybris. Corsi Heat. Ben Wick Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Corsi Heat. Ben Wick Heat.
Ren skit. Det stämmer ju inte.
Det är ju underbar skit, 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 det är ju underbar skit.